Hej allihopa.
Hej.
Hej.
Hej. Nu hör ni att vi är ju tre röster här. Och det beror ju på att vi har en gäst med oss den här gången. Så förutom då mig, Martin och Susanne, så har vi besök av vem då?
Anneli Alexandersson. Som mest jobbar med 9-12.
Precis. HCG-bibliotekar brukar vi kalla det för. Jag och Susanne är ju då U-bibliotekarie. UHCE och UHE.
På Helsingborgs bibliotek.
Så är det. Mm. Och du är ju med av en... vi tar ju alltid med gäster av en anledning. Vi tar inte med folk bara för att de är som schyssta. Anneli är schysst, tror mig.
För det mesta.
Ja, för det mesta. Men Anneli, ja, vi vill göra ett avsnitt om YouTubers.
Ja.
Som har gjort, vadå? De har gjort YouTube uppenbarligen, men de har gjort andra saker också.
De har skrivit böcker. Och det är väl främst två vi tänkte prata om idag. Det är Therese Lindgren.
Ja.
Och Joakim Lundell.
Precis. Varför vill vi göra det här? Men vi vet ju att många av er som lyssnar och som går i skolan och som är högstadieelever eller yngre också för den delen hänger mycket på YouTube. Och därför vill vi såklart göra ett avsnitt om YouTube som har skrivit böcker, för att det är lite annan grej att göra grejer på YouTube än att skriva en bok.
Det är också intressant att se hur skiljer de böckerna sig från tilltalet som man har i sin YouTube-kanal.
Mm.
Och alla de här tre böckerna faktiskt som vi kommer att prata om har ju varit väldigt, väldigt populära här och är fortfarande.
Mm.
Fortfarande tror jag att man måste reservera Joakim Lundells bok Monster.
Alla de här tre, men vet ni om att ni på Ung faktiskt äger 10
exemplar av den. Ibland var jag inte så bra och ändå är den nästan aldrig.
Och den är över 50 i kö. Och den har kommit ut förra året, 2016.
Mm.
Ibland var jag inte så bra.
Kom den ut 2016?
Den kom ut 2016 på hösten.
Ja. Så hon har varit väldigt snabb med att ge ut ännu en bok då. Ja. November 2017.
Ja.
Mm. Vem bryr sig kom då. Mm. Där Therese Lindgren fokuserar på djurrätt.
Precis.
Och veganism och vegetarianism och så. Ja.
Ja. Men ska vi fortsätta prata lite grann om Therese böcker?
Ja.
Mm. Ja. För att vi har läst ibland mår jag inte så bra alla tre.
Mm.
Mm.
Ja. Och jag har ju då inte sett speciellt mycket av Therese Lindgrens grejer på YouTube. Jag har varit liksom kollat lite grann nu inför det här avsnittet. Men jag insåg väl sådär att jag gick in och kollade på när hon var precis i början av sin karriär. När det var mycket sminktips och sånt där. Det var bara sådär, nej men det här känns inte jag sådär jättetilltalad av. Sådär. Men jag fick faktiskt, det blev en väldigt glad överraskning när jag läste boken.
Ja, jag blev också glatt överraskad.
Jag blev liksom helt, jag kunde inte sluta läsa emellanåt. Jag tyckte det var liksom så bra driv och ett jädra engagemang.
Mm, hon skriver fantastiskt bra.
Hon skriver bra och hon har nog studerat lite andra bästsäljare, får jag känslan av, i upplägget av boken. Mm. Att det är hur hon bygger upp sina strukturer, det är väl genomtänkt. Och det är precis likadant i hennes YouTube-klipp. Det är väldigt välregisserat. Hon är en... Och jag tycker hon är väldigt skicklig. Så det är inte märkligt att hon har så otroligt många följare. Och du berättade ju, Anneli, hur många...
Visningar i månaden. Över 10 miljoner. Det låter helt osannolikt.
Mm.
Det är helt fantastiskt.
Och hon har nästan 700 000 följare på YouTube.
Mm. Mm. Och då får man det här epitetet influencer. Om man kommer upp till det.
Ja.
Och hon har ju, som jag har förstått, haft väldigt stor betydelse för väldigt många unga.
Mm.
Framförallt tjejer.
Mm.
Och jag vill nämna så här lite kort att jag var på en föreläsning. Där en man höll en föreläsning där vi skulle lära oss lite grann om vad som hände på nätet.
Mm. Ja.
Och då nämnde den här personen väldigt många olika, men bland annat då PewDiePie.
Ja.
PewDiePie var ju så skicklig och det var så kul att se PewDiePies inslag när han sitter och streamar sina spel.
Mm.
Och sen så skulle han då nämna Therese Lindgren som kom på nästa bild. Ja, så har vi Therese Lindgren och vad hon gör det vet jag inte riktigt.
Okay.
Och här har vi alltså en person som uppenbarligen har väldigt, väldigt stort inflytande.
Oh, yeah.
Ja.
Stor betydelse för folk som mår dåligt. För att det jag tror hon har gjort som har gjort henne så populär, det är att hon har gett psykisk ohälsa ett ansikte, men på ett positivt sätt. Mm. Att man, det här går. Det går att bli bra. Mm. Det går att leva ändå. Mm. Det blir inte så tabubelagt som det har varit innan.
Mm. Sen att hennes unga målgrupp kanske inte riktigt förstår vad hon pratar om alltid. Det är ju en annan femma. För att min allra första kontakt med fenomenet Therese Lindgren var faktiskt via min dotter. För ett par, tre år sedan vi skulle åka hem till mamma och morfar och fika. Vilket hon tycker är trist. Och för min morfar sitter bara och pratar om politik. Ja. Eller min pappa, Fredrik.
Han pratar inte så mycket om YouTube.
Nej, jag gör ju inte det. Och då säger min dotter att nej, jag kan tyvärr inte följa med för att jag har social fobi.
Mm-hmm.
Och det hade vi inte sett. Och det hade inte vi sett minsta tecken på att vara drabbad av. Och då börjar jag nysta i det här. Var kommer detta ifrån? Och var har du fått det här begreppet ifrån? Och så vidare och så vidare. Och det, då hamnar vi ju här då hos Therese Lindgren och så visar hon YouTube-klipp på henne och så. Så det var min första kontakt med henne.
Mm.
Och min dotter då som inte visste, liksom, jag bara kläckte ur sig någonting som man kanske kunde använda sig av. Men hon visste ju inte vad det betydde egentligen. Nej. Och förmodligen inte heller vad det innebar heller riktigt.
Nej, det var lätt att ta till där.
Ja,
ja. Ja. Det är intressant det där, men jag tycker också att hennes, det som hon gör så jättebra, det är just att lyfta fram det här att psykisk ohälsa, det har ju varit mycket så att det är, man har hållit det dolt, där man skäms lite grann för att man mår psykiskt dåligt, trots att man då verkligen inte ska behöva göra det. Och det tycker jag är väldigt bra att hon använder. Hon har väldigt stort inflytande, det hade hon ju inte direkt från början, men hon har ju byggt upp en sån stor följarskara att hon, bara det att det är ett liksom återkommande tema i hennes klipp och så vidare är ju jättebra just för att ta bort den här precis, man får faktiskt må dåligt och man, det finns faktiskt hjälp att få.
Ja.
För att de får ju hjälp.
Ja. Mm. Sen kan jag säga att jag initialt i alla fall blev faktiskt lite provocerad över det var ju inte bara Therese Lindgren utan många andra också som höll på väldigt mycket med det här med psykisk ohälsa. Och jag tänkte att unga i Sverige idag, de bor i ett av världens bästa länder. Vi behöver inte tänka så jättemycket på krig och svält och sådär. Vi har det, de allra flesta av oss har det ju väldigt bra, tänkte jag. Men jag får nog vara mer ödmjuk inför det. Framförallt efter att ha läst båda hennes böcker. Och då har också vetskapen om hur många unga det är i Sverige idag som mår jäkligt dåligt. Jag måste förstå som vuxen person att min värld är inte deras värld.
Ja.
Men jag har fått bättre insikt nu faktiskt genom att ha läst hennes böcker.
Jag tycker ju att jag kan ju förstå att hon verkligen gick in i väggen, för att hon beskriver då vilket enormt arbetstempo hon har. Alltså att hon då läste in en ganska lång universitetskurs på väldigt kort tid. En 3-årig utbildning som läste hon in då på halva tiden, tror jag då. Samtidigt som hon då jobbade heltid på mer än 2 jobb och höll igång med annat också. Hela tiden då för just det här, hon har alltid varit väldigt bekräftelsesökande och så vidare, och till slut så går det ju så långt att hon inte riktigt hittar sig själv längre. Hon har gått så långt i sitt sökande efter bekräftelse.
Mitt intryck efter att ha läst boken där, det är ju att hon kollapsar ju av utmattning.
Det är det
som händer liksom. Hon har drivit sig själv så hårt att hon bara ramlar ihop ändå.
Ja.
Och hon hade ju inga tankar på psykisk ohälsa eller någonting i den vägen alls. Utan hon förstod ju först inte vad det var som hände. Hon trodde ju att hon hade, när hon fick den här första panikattacken, hon trodde ju att hon hade fått en stroke.
Visst.
Och sen hennes långa resa då, som också handlar mycket om att skaffa sig kunskap ju, för hennes del. Och jag tycker också det är intressant hur hon skildrar hur framförallt hennes pappa alltid har varit en otroligt peppande förälder och sagt att du är bäst som det är, så du är snyggast och du, ja, fixar inte någon det så fixar du det och sådär.
Mm.
Och det är ju positivt att ha som förälder, men om man inte, om man bara fortsätter galoppera, springa, prestera och det inte finns några gränser, för att the sky's the limit.
Mm.
Så vad händer med en människa då?
Mm.
Mm.
Ja.
Det känns ju som att hon använder sin, alltså den här intelligensen hon har, den som liksom lite kanske drev henne in i väggen. Det känns ju också som att hon använder den väldigt mycket för att skapa ett personligt tilltal. Jag får ju verkligen intrycket när jag tittar på hennes YouTube-klipp att hon verkligen älskar sin publik. Och det kan jag då som vuxen kan jag känna mig lite kluven till det.
Mm.
För att hur äkta är det?
Hon har ett otroligt familjärt tilltal.
Otroligt. Alltså man... Jag får ju känslan av att hon tycker ju om mig.
Yeah.
När jag, och det är det jag tror många unga verkligen känner. Plus att hon är väldigt, så hon är väldigt personlig, väldigt privat. Alltså jag vet, vid något klipp jag tittade på så skulle hon... Ja, då fick han följa hennes dag. Till, hon, skulle på, hon har ju jättemycket hon ska göra. Och det var någon, bland annat då en fotografering.
Mm.
Där får jag ju följa med henne in på toaletten när hon byter om. Alltså det blir ju det är ju verkligen precis som att, som man gör med en kompis. Ja, men vi går ju byter om här, hänger på.
Mm.
Alltså det är... Men det som jag tycker är väldigt positivt då, efter att ha läst nu hennes andra bok som heter Vem bryr sig? Så tycker jag att hon använder, där tycker jag hon använder sitt inflytande väldigt, väldigt väl.
Det gör hon.
Ja, och hon bygger upp den här boken på ett fantastiskt sätt.
Ja.
Där hon ju går igenom... Hon
beskriver sitt eget uppvaknande. Det gör hon ju delvis även i den här. Mm. Eller redan i den här. Ibland var det inte så bra.
Precis.
Men annars så inleds den väl med en beskrivning av hennes eget uppvaknande.
Precis. Ja, hon ska liksom dissekera någon annans argument och vinna över en person i klassen som har en massa argument mot eller den här personen tycker att alla borde vara veganer, tror jag det. Eller är det vegetarianer?
Jag kommer till.
Nej. Och sen så ska hon liksom lyckas såga alla argumenten
för
att vara det. Och så hon tar upp hon säger att hon ska gå hem och ska hon fixa det, för hon brukar alltid vinna alla diskussioner, alla debatter. Så går hon hem och sen så inser hon att på varje punkt så har hon fel. För djuren lider fruktansvärt. Jag har faktiskt själv blivit i stort sett vegetarian efter den här boken. För att jag tycker att hon motiverades otroligt väl.
Det gör hon verkligen.
Ja.
Det gör hon verkligen. Så på så sätt har hon ju använt sin, vad säger man, fanbase.
Ja.
På absolut bästa sätt, tycker jag.
Men om man, alltså är det är samma tilltal i de två böckerna, eller är det liksom annorlunda? För att den ena är ju då en liksom berättelse eller en skildring av hur när hon går in i väggen och hon kämpar sig upp då till de här enorma höjderna hon har nått nu.
Mm.
Den där känns ju mer som en argumenterande bok.
Ja, alltså det känns som en faktabok för någon som vill bli vegetarian nästan.
Ja,
varför ska jag bli det? Vilka argument finns det för? Vilka finns det mot? Det finns ju inte speciellt många. Och framförallt tycker jag att man jämför den här Ibland mår jag inte så bra med Vem bryr sig? Så har hon ju liksom ännu mer vad ska jag säga? Oh, nu hittar jag inte orden här, men om man tar den första boken så känns den mer osäker i sättet att skriva den och mer spretig. I den andra boken så är det bara liksom, riktigt skickligt hur hon lägger upp det. Jag är så väldigt imponerad. Det känns ganska amerikansk, måste jag säga, i sitt sätt också, i hur den är uppbyggd. Men
men det är en ganska så praktiskt orienterad bok också.
Hon kommer få många att bli vegetarianer och veganer. Hon har redan fått flera i min omgivning att bli det. Så att det
sen är här ju delar i den här boken som är... Alltså det är så fascinerande hur vi människor som kan vara ganska så petiga med hur vi är mot varandra. Kan vi ju vara. Men sen när det gäller djuren så kan vi strunta fullständigt i allting. Och vi kan plåga dem, slakta dem, alltså utrota dem, då bryr man sig inte så särskilt mycket. Visst är det märkligt, och det är våra medvarelser på planeten liksom. Och det finns ju delar av den här boken som hon har skrivit som är direkt smärtsamma. Kunde ni läsa det här till exempel om angoraull?
Nej.
Jo, jag tror jag läste det. Men det var jättemycket som...
Men jag vill faktiskt läsa detta vad hon skriver här om det. För det handlar om en video på YouTube som tydligen heter The Truth Behind Angora Fur. Och jag har absolut inte kunnat se den. Jag kommer inte kunna se den heller. Men jag kunde knappt läsa det här i alla fall. Hon skriver så här: i videon får man se en man som bundit ett rep kring frambenen och ett kring bakbenen på en levande vit fluffig kanin, sträckt ut den så långt det går och spänt fast den på någon typ av träbänk. Han sätter sig bakom kaninen, håller fast huvudet och börjar slita loss pälsen från kaninen som skriker. De här skriken är de värsta jag har hört i hela mitt liv. Den här processen utsätts kaninerna för var tredje månad under 2 till 5 år, tills den dag arbetarna äntligen skär halsen av kaninen och befriar den från mardrömmen den lever i. Alltså det är så fruktansvärt.
Det är den här otroliga avstängdheten som finns hos mänskligheten.
Ja, men vi bara har skygglapparna på. Mm.
Jo, men också att vara bödeln där. Att vara den som gör det. Hur klarar du det?
Jag vet inte.
Vad jag har förstått så i Kina är det väldigt, väldigt, väldigt kall. Det finns en väldigt kall relation till djur. Alltså djur. Fanns till och med någon leksak med ett litet levande djur inuti leksaken.
Ja, just det, så
ja.
Så det en eloge till Therese Lindgren som tar upp det och som skriver
men
om
verkligen,
det.
Alltså det är det jag känner också när jag läser den. Att bara det här är, den boken är så viktig. Ja. Den är så otroligt viktig.
Ja, det.
Och hela den generationen som hon har med sig kommer ju att ha en helt annan inställning till det här med...
Men gud vad lång tid det har tagit för oss att komma dit här.
Ja.
Mm. Är det inte konstigt?
Jo, det är jättekonstigt.
För det har ju varit nästan suspekt att vara vegan eller vegetarian. Nu är ju Therese Lindgren, efterhand som jag läser boken så märker jag ju att hon blir mer och mer, vad ska jag säga... ett radikal, eller vad ska jag säga, men det blir mer och mer att hon utesluter. Så att nu är hon, kallar hon sig vegan nu.
Ja.
Ja. Mm. Och det är ju rätt så mycket man inte kan äta.
Ja, det gäller ju även då, som sagt, kläder och,
och så. Ja, precis, just det att hon, det var med väskor som hon lämnade tillbaka, såg jag i något klipp nu, det var några skor hon hade blivit sponsrad med, som var skinn då kunde hon inte. Jag tycker det är otroligt bra det hon gör.
Men det här med engagemanget för djur, det finns ju även i första boken. Och här är en så fin skildring av när hon tar hand om en sån här placerad hund. Som får åka ut och hämta en iskall vinterkväll på Arlanda. Specko. Och det är så fint skildrat. Hur hon tar hand om den här hunden som ju var fullständigt livrädd när hon hämtade den.
Mm. Ja. Hon åker ut dit, hon tar ju kontakt med en förmedling som, som har då djur som har fått illa som ska då få nya hem.
Mm.
Och hon sätter upp sig på det bara lite grann så där, utan det tar väl liksom lite tid, jag kan sälja in det till min sambo Anders då.
Mm.
Så ringer ju dem och säger att nu har vi en hund, du får komma till Arlanda och hämta den. Och hon ringer, hon sätter sig i bilen och börjar köra ut. Sen ringer hon då till Anders och berättar att...
Han liksom där, är det
en stor? Han vill absolut inte ha en stor hund. Liksom, han är inte riktigt med på att nu kommer, när jag kommer hem så kommer det vara liksom en hund där.
Mm.
Alltså jag ska hämta hunden nu, så här.
Mm.
Nu, säger han. Ja.
Det är mycket härliga sådana spontana infall.
Ja, men vi tyckte ju väldigt mycket om de här böckerna. Det får man ju faktiskt säga. Det är
de har omvänt mig fullständigt. Jag var ganska så skeptisk.
Ska vi lyssna till lite unga röster kring Therese Lindgren? Varför man vill lyssna på hennes YouTube-kanal och titta på den och varför man läser hennes böcker?
Mm.
Ja, det kan vi absolut göra. Det gör vi.
Hej Astrid, vad tycker du om Therese Lindgren? Jag tycker hon är bra för hon gör roliga videos och hon är vegan och det är bra för djuren.
Hej Lycke, vad tycker du egentligen om Therese Lindgren?
Alltså jag tycker hon verkar fin och var rolig och har en fin person och har fin personlighet. Och det är jättebra att hon är vegan och sånt och hjälper djuren. Jag kollar på henne lite sådär ibland. Hon är rolig och sånt. Så ja. Ja, hej då!
Hej Mira.
Hej.
Jag tänkte bara höra med dig vad du tycker om Therese Lindgren.
Ja, hon är mysig att kolla på. Såhär. Jag kollar inte på henne så mycket, men alltså hon har såhär... Hon tänder ljus och hon har koll på sitt liv och så här. Det är skönt, hon har verkligen koll på sitt liv och hon har fin lägenhet. Så det är liksom, det är mysigt att kolla på henne. Det är så här, när man ska gå och lägga sig så är det så här, hon är ganska lugn att kolla på det.
Har hon några särskilda åsikter så som du känner till?
Jag vet att hon är så här väldigt emot, alltså så här, så här, med djurens rätt och så. Mm. Men det är allt jag vet, att hon är väldigt för djurens rätt typ.
Mm. Ja, men hon har lite sån smink. Grejer också, eller det har hon ju inte längre. Innan var det som att hon gjorde reklam för mycket olika produkter och så.
Ja, alltså hon, allt smink hon använder ju typ veganskt. Okay. Så här, för hon är vegan så att det är ju bra. Och så här visar att hon ska vara mot så här, att testa på djur och sånt.
Mm. Känns det lite grann som en kompis, alltså när man tittar på henne? Att hon är...
Nej, inte enligt mig. Men alltså, jag tror andra kan tycka det. Men jag kollar mer på henne så här, som bara så här, i typ bakgrunden. För att hon har så här mysig att kolla på. Hon är så här... lugn röst, typ och så.
Så. Det där var ju några röster om Therese Lindgren. Mm. Vi fortsätter prata lite mer om Therese för att det finns mycket att säga om henne. Mm. Och framförallt hennes rent bizarra tittarsiffror. Alltså det är helt otroliga mängder människor som går in och kollar på hennes klipp.
Ett exempel är ju det här Anders har gjort slutklippet. Som har alltså 1,9 miljoner visningar.
Det är helt sjukt.
Mm. Och
ett otroligt utlämnande.
Ja, verkligen.
Och det är någonting som hon tar upp i den här boken. Ibland möts så bra.
Ja, hon skriver ju om det här. Och lite bakgrunden till varför hon valde att filma och lägga ut det här klippet. Och hela det här inleds ju med att hennes pojkvän Anders en dag säger att Therese, jag orkar inte mer. Och då faller ju hela hennes värld samman. Men här i boken så skriver hon så insiktsfullt och fint faktiskt om hur hon rannsakar sig själv. Hon skriver så här, Anders sa... Han slutade umgås med kvinnliga vänner när jag bad honom. Han slutade följa med sina kollegor på kvällsaktiviteter. Lämnade ofta jobbet på lunchen för att komma hem och se till att jag fick mat. Han höll reda på mina räkningar. Han gav mig till och med extra pengar varje månad för att jag skulle kunna unna mig saker. Och det här då tycker jag är det värsta. Han slutade umgås med några av sina familjemedlemmar som jag inte gillade. Slutade träffa sina vänner på helgerna. Gav upp träningen efter jobbet för att kunna umgås med mig. Han var den perfekta pojkvännen och jag var en mardröm.
Är det en narcissism?
Nej, jag tror inte hon är en narcissist.
Men just själva uttrycket känns
hon
väldigt...
Hon blev nog väldigt egoistisk när hon inte mådde bra. Mm. Så ser jag det.
Men jag tänkte lite...
En narcissist tror jag inte har förmåga att sätta sig in i hans situation som hon gör här.
Nej.
Nej.
För det gör hon ju verkligen.
Mm. Mm.
Men ja. Och det här, den här videon när hon sitter där och gråter på YouTube. Den fick ju genomslag i hela Sverige. Mm. Och många barn... blev otroligt ledsna när de såg henne sitta där och gråta och var så ledsen. De led med henne.
Det tycker jag, det är ju, ja, det är klart var det en jobbig tid för henne. Men just det här att, jag menar, så otroligt modigt gjort, känner jag. Och liksom våga ut med sin sorg på det sättet.
Men samtidigt så kände jag som förälder och så där att... så märkligt att en ung kvinna sitter där med sin vuxenproblematik och målgruppen är 8-10-åringar. Mm. Det blir konstigt.
Och jag ibland tänker lite på det här med integritet. Jag tror det är det som gör att det för mig då, som vuxit upp i lite en annan tid, så blir det lite slitsamt att titta på många YouTube-klipp för att Therése Lindgren är så otroligt privat och så utelämnande. Det blir lite jobbigt för mig, faktiskt. Jag kan säga att hon är skicklig, men jag tilltalas mycket mer av hennes böcker än av hennes YouTube-klipp, helt enkelt. Och det har säkert att göra med att jag har en annan generation. Sen finns det en liten oro då. Hur påverkar detta den yngre generationen? Eller är det så att, som med så mycket annat, att en vänjer sig vid det?
Jag kan ju tänka sådär att det kan ju vara bra också, just som den här gör slutvideon då, att jag menar att folk då blir ledsna och känner starkt för att hon är väldigt ledsen nu. Det är ju en fantastisk övning i empati. Det är ju bra. Det tycker
samtidigt vi om. Så det är det ju märkligt, för att de har ju aldrig träffat henne. Nej. De känner ju inte henne.
Men grejen är, ja.
Hon skulle ju lika gärna kunna vara en animerad figur. Kanske.
Nej.
Nej. Men alltså, du förstår vad jag menar.
Jag tänker så här också, att tillbringar man väldigt mycket tid och kollar på Therése Lindgrens video, så blir det så att man faktiskt lär känna henne. Men det kommer ju fram väldigt mycket av hennes egen person.
Nej, du lär inte känna henne. Du lär känna den version som hon vill projicera.
Ja, men alltså det må vara hänt.
Men
det är ju en sak att man lär känna den version. Vi sitter och pratar om böcker. Våra lyssnare lär ju föra liksom våra den versionen av oss som vi sitter inte och berättar om när vi, eller kanske vi kommer att göra det, vet jag inte, att vi sitter här och läser böcker som får oss att må skitdåligt och hulkekrater över. Men just det här, YouTube tar ju du blir den personen som du, de lär känna personen, alltså personen, inte personen.
Precis.
Ja. Men det behöver inte innebära att det inte är på riktigt.
Nej.
Okej, det är den skillnaden liksom, det är det jag vill få fram lite grann.
Men det jag tänkte säga om att en vänjer sig, kan det inte vara så verkligen, för att de här unga personerna som pratar lite här i tidigare inslaget nämner ju det, att Therése är en, det är skönt att ha henne i bakgrunden, hon är en, hon har en fin personlighet, hon verkar vara snäll. Alltså lite grann att de yngre tittar på så otroligt många klipp dagligen, hela tiden. Och jag gissar att de lär sig att sålla. De lär sig att se det på ett helt annat sätt. Jag har inte den vanan. Så för mig blir det nästan lite chockerande då när en sån här Anders har gjort slutvideo, eller andra, när, som det här att hon går in i provrummet och jag får följa med in i provrummet. De här sakerna vänjer de andra sig vid, tror jag. De yngre som tittar så otroligt mycket. Att det blir vardag för dem.
Jag måste säga att jag tycker att många av de här YouTube-klippen är väldigt, väldigt tråkiga.
Tycker du det?
Ja, alltså många av hennes. Ja, men hon kan ju sitta i en halvtimme och berätta om hon har städat i sin sminklåda.
Ja, jag tycker också
och vilken pensel som ska ligga var och...
Men då förstår jag faktiskt att ha det i bakgrunden.
Ja, det är ju bakgrunden. Man kan ju inte säga något annat.
Det är som att ha en kompis som står och pysslar lite i bakgrunden. Jag tycker det är lite, jag får lite Ernst-vibbar.
Jo, faktiskt.
Lite Ernst. Ja, lite Ernst-mys som man kan ha på i bakgrunden. Jag har ju aldrig haft, jag har aldrig varit som person som måste ha på någonting i bakgrunden. Men det är jättevanligt bland yngre. Du berättar ju om någon du känner som brukar ha, sitta och spela ett spel, ett online-spel, och sen så vid sidan av har kanske Therése Lindgren eller någon annan YouTuber på. Precis som att det är någon som sitter bredvid.
Men har ni aldrig haft på musik i bakgrunden hemma till exempelvis? Eller radion? Har ni väl haft på?
Men det är någonting annat än passion.
Jag gillar att ha på tv i bakgrunden, men de övriga stänger av den. De blir irriterade. Men det, om jag hade bott själv så hade jag haft på tv hela tiden.
Ja, det hade jag. Nej, jag har tv på hemma hela tiden.
Men det är
barnen kollar på YouTube på tv.
Ja, men det är lite samma sak. Jag har då hellre då haft antingen musik som jag har valt själv, eller tystnad. För att jag växte upp med ett väldigt skvalande av just radio som hela tiden skulle vara igång. Så jag tyckte, eller kanske då tv, nyheter, sådana saker som stod och var på. Så jag tyckte att jag blev lite bombarderad. Men det är ju samma sak egentligen, har du rätt i.
Mm. Hörrni, vi har pratat mycket om Therése Lindgren. Vi ska prata om Joakim Lundells bok också. Och nu växer vi spår helt och hållet här, höll jag på att säga. För Joakim Lundell har ju också drivit YouTube-kanaler. Han har ju haft flera stycken. Hans persona Jockeyboy hade ju en kanal. Mm. Och sen har han ju då drivit en kanal med sin... numera före detta.
Ja, jag förstår.
Jag vet inte riktigt vilken relation han har nu med Jonna då, men i...
Jag fick för mig att de var tillsammans deras, faktiskt.
Alltså, de har något, ja.
Väldigt nytt klipp där han filmar henne hemma i sovrummet.
För jag hörde av någon insatt att de var gifta, men inte ihop.
Okej.
Okay. Det är väldigt många rykten här alltså.
Ja, det är väldigt många rykten, men i alla fall. De hade ju då den här, när de går på spökjakt och så vidare.
Mm, mm.
Och sen var ju hon också en del av hans... en av hans andra kanaler där hon höll på med minst lika vansinniga upptåg som han har gjort. Okay. Liksom. Mm. Ja, men hon, alltså det här låter ju... när jag var lite yngre än vad jag är nu, jag är ju 41, så gick det ju ett program på MTV som heter Jackass, där folk gjorde, sa så här, grabbar gjorde dumma saker mot varandra som involverade en hel del smärta. Och hon verkar ha närmat det sättet också, för hon tycker att det är helt okej. Han ligger och sover i en soffa och plötsligt går hon och skjuter med ett paintballgevär på hans pung. Och liksom, galet helt enkelt.
Ja, det är det här beefs for views och ja, pranks. Det är det de har egentligen blivit mest kända för, att de går ut och gör pranks.
Det är mycket pranks och så vidare. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Och gudarna ska veta att Joakim Lundell har ju också gjort sig ansvarig för massa liksom, upptag i tv. Bland annat då Kungen av Tylösand som då var ett...
Vilken kanal gick det?
I femman gick det.
Okay.
Har för mig. Femman eller trean.
Mm.
Jag tror det var femman. Där det då liksom uppmuntrades ett hejdlöst alkoholintag och allsköns uppträdande under påverkan.
Mm.
Och massa andra grejer. Han har liksom hamnat i situationer där hans liksom, både hans utsatthet och andras utsatthet, att de uppmuntras att dricka väldigt mycket och göra helt dumma saker, har ju då kommit i väldigt mycket i fokus.
Mm, för att det gör bra tv och det säljer.
Det gör bra tv och så vidare. Ja.
Bra.
Så jag var ju då liksom, men herregud, nu ska jag läsa en bok här om Joakim Lundell. Jag bara, det blir ju mycket av en kavalkad av galenskaper, men man får ju också väldigt mycket insyn i den rent förjävliga, för det är faktiskt rätt ord att använda. Det har varit en förjävlig uppväxt för honom. Med en psykiskt sjuk mamma. Alltså då, boken börjar ju då med att han kommer hem och sen står mamman med en hängsnara. Och säger att nu ska du få följa med mig ut i garaget och se på när jag hänger mig. Och det är ditt fel, Joakim, det är ditt fel. Han är alltså ett barn.
Mm.
Vi pratar alltså väldigt barn och det får ju han höra då allt som oftast. Alltså det är så fruktansvärt motbjudande det han utsätts för.
Och det är så alltså... Ja, mamman är sjuk, men det som är så märkligt med den här mamman, att samtidigt som hon är sjuk så är hon så här, lyckas hon manipulera myndigheterna.
Mm.
Så att när myndigheterna börjar få koll på att Joakim Lundén far illa, och det är mycket märkligt att de inte tar tag i det tidigare än vad de gör, tycker jag, när man hör vilken otrolig vanvård det rör sig om.
Mm. Får jag bara fråga, jag har inte läst den här boken nu, har han syskon? Eller?
Ja, han har syskon också.
Mm.
Ja.
Mm.
Så jag tror att det var halvsyskon en del.
Ja.
Men i alla fall, det hon gör är att då börjar hon manipulera myndigheterna. Mm. För att hon förstår ju att hon försöker få det som att han är sjuk och galen.
Ja.
Mm.
Mm.
Så hon alltså, psykar ju honom fullständigt. Hon kan liksom sitta bredvid honom när de tittar. Hon tvingar honom titta på jättemycket skräckfilm när han är väldigt liten. Och så kan hon säga till honom så här bara... du vet väl att du har djur som kryper under din hud nu. Du ser det väl. Det är djur där under. Och små monster, du måste skära upp. Så han börjar skära upp sin hud.
Så han sitter med en nål. Mm. Och så börjar det blöda. Ja, det är monsterblod, säger hans mamma då. Så att det är mycket sådana grejer i boken som gör att man blir helt förfärad.
Mm. Det påminner faktiskt lite om den här... Alltså, det finns delar av den som påminner den försummelsen som fanns i Zlatans uppväxt. Jag vet inte om ni har läst den uppväxtskildringen. Lite grann det här känslan av att aldrig fanns mat hemma till exempel. Att det var väldigt fattigt.
Ja.
Men sen utöver det den här mamman då. Som, ja. Som jag vet, har hört någonting om så här, att hon dementerar saker och tycker att...
Ja, men det är klart att hon går emot det här. Detta är ju en svidande vidräkning vad hennes föräldraskap anbelangar. Så han gör ju upp med henne i den här boken.
Verkligen.
Och han hamnar till slut då i fosterhem.
Mm.
Som där han trivs ganska bra, men han hamnar liksom, han är på glid i stort sett hela tiden.
Han är ju konstant rädd också.
Ja.
Han vill ju ha, han vill ju sova bredvid någon, för han är konstant rädd på natten.
Mm. Så,
och det får han inte, de tröttna på det, den här familjen, så att så då hittar han en annan, ett annat foster, rätt så många fosterbarn i den familjen. Så det är en kille då som heter Juha som han söker sig till, men han tycker ju också att det blir för mycket att han vill komma och ligga bredvid. Så att han är hela tiden otroligt otrygg i sig själv och vill aldrig vara ensam.
Nej.
Så när han får egen lägenhet så då flyr han ju hem till sin mormor och morfar också.
Mm.
Och där de tycker har, jag är lite synd att inte de tog mer ansvar, för det hade kunnat
det tänkte jag
hjälpa
mycket
honom
på.
Jättemycket.
Och han hamnar liksom i olika boenden och hela tiden ser det liksom ett våldsamt drickande och narkotikaintag.
Som bara trappas upp.
Som bara trappas upp och det är egentligen först när han träffar Jonna då, som trots att de skjuter med paintballgevär på honom, så ger hon honom någon sorts stadga ändå. Trots
men
att
hur gammal är han då?
Han är ju ganska gammal. Han är ju, hur gammal är han då? Över, alltså klart över 20. Ja. Men jag har glömt bort exakt hur gammal han är. Men han är ju klart vuxen. Hon har ju också sina problem. De har ju mycket stora skulder hos kronofogden till att börja med. Så att när de då drar igång det här med YouTube-kanaler och så vidare, så innan det vänder där och de har betalt av allting som de ska betala av, så är det ju en uppförsback. Men det är ändå ett jädra driv. Det känns som att det är de två mot världen lite grann. Man kan ju förstå just den här att hon betyder väldigt mycket för honom, och även ifall de då har en oklar relationsstatus, så tror väl jag då, med tanke på deras historia, att hon fortfarande kommer liksom betyda väldigt mycket för honom. För att han har ju varit hemsökt av väldigt många demoner.
Varför är boken titulerad Monster, tror du?
Alltså, jag har funderat en del på det, för att han gör ju en del helt galna saker och utsätter även andra människor för obehaglighet och fara.
Men det var ju så han, på något sätt, hans kändisskap började. Det var ju genom att vara otroligt faktiskt hatisk mot människor. Han kunde kalla kändisar, andra kanske youtubers eller bloggare, för så här din äckliga trashhora och sådana saker.
Just.
Som han ju fick då. Då fick han ju sina följare. Men det är inte bara han. För jag tänker på han nämner ju Alex Schulman i boken. Som jag tror var med i castingen till den här. Kanske den här Kungarna är till sand faktiskt. Där han ju kommer helt aspackad till inspelning. Och jag har spytt på toaletterna. Men det är bara bra, säger han. Men Alex Schulman började ju också sin karriär genom att vara hatisk och elak. Och fick ju massa följare.
Jag har en hel del invändningar liksom mot vad han faktiskt gör. Man får ju lite med insikt att han haft det skitjobbigt och så vidare. Men alltså, skillnaden är ju väldigt stor och tydlig om man jämför liksom hans bok. Som han har ju berättat den här då för två författare som heter Leif Eriksson och Martin Svensson. Och det märks ju att han har ju... Alltså den är ju berättad på ett annat sätt än Therese böcker, för där märker man att det ligger en hon har gjort hantverket. Och här är några andra som har gjort hantverket. Joakim Lundell har ju som suttit och visserligen blottlagt sig något alldeles otroligt självutlämnande.
Ja,
men ändå liksom sådär. Det är som hans insats. De två författarna har gjort liksom hantverksgrejen av den här boken. Därmed vill jag liksom också säga att den är ju klart läsare. Jag läser ju ändå igenom den på den är ju bra berättad, för jag läser igenom den på 3 timmar. Och nu läser jag för sig kanske lite snabbare än de flesta. Men den är ju på 223 sidor.
Men det är ju ett väldigt bra driv i hur de
författarna
har lyckats väldigt bra och få det till att bli en, liksom en spännande historia. Du vill läsa vidare, du vill veta hur går det för honom men sen så skulle jag vilja säga det här, att det är ju väldigt många yngre som läser den här. Och egentligen skulle jag vilja säga att den är ju en bok som är kanske från lite beroende på mogen men kanske så här 14-15 i alla fall. För att det är så pass tunga saker som...
Som men han var väl noga själv med att påpeka det, att boken inte lämpade sig för...
Och ändå så har de lyckats.
Oh ja, de har.
De lägger rabarber på den.
Ja. Det är det jag tänker lite grann på den här pojken som kallas Det. Det är också en sån här som alla vill läsa och ganska unga åldrar också kommer och frågar efter. En bok som jag själv inte klarar av att läsa för att den är så hemsk.
Men ja, den är hemsk. Men där kan ju folk komma som man liksom går i trean. Och så här, liksom,
det var faktiskt länge sedan.
Ja, det var ett tag sedan. Men nu kanske vi ger en revival här ofrivilligt. Ja. För att du nämnde den då.
Man vill läsa om andra människors livsöde och gärna människor som har haft det riktigt svårt. Det
och framförallt tror jag också att det finns ett bra budskap i den också. Det är att du kan ha haft det fruktansvärt jobbigt. Men både Joakim Lundell och Therese Lindgren har ju lyckats vända sitt sitt må dåligt ande till något väldigt bra. De har ju kämpat upp ur det här.
Men han är väl en kreativ kille också, den här Joakim.
Musik, ja.
Jo, och dessutom om han har haft de rätta förutsättningar så hade det ju kunnat gå väldigt bra för honom i skolan. Det gick ju ganska bra för honom, jag förstod det i slutet att han fick...
Han är väldigt duktig, alltså just det här, det finns en episod i boken där han beskriver då att han sitter på mattelektion och han räknar igenom i stort sett hela boken direkt.
Och då fick han ju skit för det.
Det fick han skit för det, för att grejen är att han har ju då, det som man tidigare nämnde då som Asperger, alltså den typ av autism. Väldigt högfungerande och oftast då väldigt begåvade. Han kunde aldrig förklara hur han räknade ut, han bara gjorde det i huvudet. Och den svenska skolan är utbyggd att du måste faktiskt kunna förklara hur du gör. Så därför fick han då skitbetyg trots att han har löst uppgifterna. Och ja, där har ni det gott folk.
Och han kunde, det som jag tror också är en som kan vara väldigt bra med en YouTuber, det här att han har förmågan, som jag tror Therese Lindgren också faktiskt, att gräva ner sig väldigt djupt i någonting. Det beskriver faktiskt Therese Lindgren i sin bok också, att hon är så här, bara nördar in, fördjupar sig, och det gör han också.
Ja.
Och tröttnar inte, utan, och dessutom kanske kommer ihåg saker väldigt väl, jag vet inte, men blir duktiga på olika saker. Och det behöver man ju också, om man ska kunna slå igenom på YouTube, kan jag tänka mig.
Men vilka är hans kanaler idag? Var är han? För något han är sin YouTube.
Han är musiker.
Jockeboy-kanalen är ju mer eller mindre död, tror jag. Sen ser jag fortfarande liksom barn här hos oss då, som kollar på spökgrejerna.
Yeah. Var ligger de? YouTube.
Också YouTube, ja. Ja. Och sen gör han ju då musik.
Också, så Jocke och Jonna har ju lagt ut för 2 dagar sedan.
Ja, då är den aktiv.
Tillsammans. Så att Jocke och Jonna finns ju, och sen så är det här att han, om man vill kalla sig för Joakim Lundell, ska jag säga, vad finns för någon kanal där, 182 000 prenumeranter och 23 videor, för att han har gjort några musikvideor då. Det är väl också lite, har vi pratat med några yngre som har någonting att säga om Joakim Lundell, ska vi lyssna på dem?
Ja, det kan vi absolut göra, vi kör. Om vi kan leta upp klippet.
Ja, men skulle vilja fråga lite grann om Joakim Lundell. Han som innan, vad var det han kallas?
Jockeboy.
Just det, och så var han tillsammans med någon.
Jag vet inte om de är tillsammans.
Nej, de gjorde någon, de hade någon kanal, YouTube-kanal tillsammans, va? Men nu så kör han i eget, så har han skrivit en bok.
Men det har jag. Men alltså, jag tycker han är väldigt skön, typ. Eller så här, det är väldigt mycket honom, synd om honom, och detta har folk gjort mot mig, inte vad han har gjort. Och så här, jag vet inte riktigt, jag kan inte så mycket om honom, men jag har hört väldigt mycket så här, att han har exposat någon, eller så här, sagt någon som de har gjort, och sen har de liksom visat bevis på att det alls var så dramatiskt, att han ska så här, verkligen skrika. Det var extremt synd om honom, allt dåligt ska hända honom, typ. Så.
Alltså, har du lyssnat på hans musik? Någonting.
Ja, alltså han har kommit ut med en låt, men det är så verkligen inte min stil, han var så här typ dubstep och så här väldigt enkel. Det är så. Men jag har hört annars musik, är typ lika annars musik, något sånt, som har trauma med det.
Okej.
Men jag vet inte.
Att det är lite så här kopierat, eller? Ja. Men har du sett hans musikvideo, den har gjort om...
Ja, den med typ knarket och det. Eller så här, hans före detta bakgrund, typ.
Nej, det var inte det. Jag tänkte på det var någon tjej som gick i skolan som tog upp en pistol i slutet.
Nej, den har jag inte sett.
Nej.
Jag har bara sett att det var någon som han la ut små bitar för att sälja han ut hela. Och då så här, handlar det om att han har varit så här innan beroende av knark och sånt. Och hur hans liv har varit.
Okej. Men det då när han gjorde såna med, vad heter det, Jockiboi, Jonna och Jockiboi eller vad han kallar sig för då.
Mm.
Tittade du på dem då?
Nej, eller så alltså innan. Han var, så här, han var ju så här för typ flera år sedan. Så var han så här, han gjorde allting för uppmärksamhet. Han så här typ la ut sex videos och han var med i reality show. Så det var så här typ massa konstiga grejer. Och då så här kunde man läsa ibland bara för så här, jäklar vad är detta? Mm. Men det var inte så att jag har aldrig följt honom. Jag har aldrig prenumererat.
Nej.
Nej.
Okej. Super, tack så jättemycket.
Varsågod.
Astrid, vad tycker du om Joakim Lundell?
Alltså jag tittar aldrig på honom. Så jag tycker han är dålig. För
tycker du Jonna är lika dålig som...
Hon har så stora läppar. Men också så här, de har lite dåligt språk. Och de kan vara lite roliga ibland, men annars gillar jag inte dem.
Okej.
Ja, det var ju några röster om Joakim och Jonna också, fick vi ju höra en del om det.
Mm.
Hörni, jag tänker att vi ska runda av. Vi har pratat mycket om alltså, två, tre bra böcker som vi verkligen tycker att ni ska liksom, kolla in, trots våra vissa invändningar mot dem.
Mm.
Väl läsvärda. Ni kommer få ut mycket av dem här.
Mm.
Tack så jättemycket Anneli för att ni var med. Det var fantastiskt kul att ha det här.
Jättetrevligt.
Och så hörs vi i podden som vanligt. Det blir andra tema nästa gång kan vi säga. Vi vet inte riktigt än.
Nej.
Vad det kommer vara för någonting. Det kanske blir mitt favoritområde. Drak fantasy.
Det
kan bli det.
Det kan bli, så. Det kan bli några andra gäster också kanske.
Det kan bli andra gäster också, det vet vi inte riktigt. Men vi återkommer och ha det så bra så länge.
Ha det fint.
Hej då.
Hej.